Gängkriminalitet. I vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Shottaz och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
Samhället pratar om krafttag, hårdare straff, politiska åtgärder.
Klockan tre natten till måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet Biskopsgården i Göteborg.
Men hur kunde det bli så här?
Och en 8-årig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs uppgörelser.
Och samhället svikit.
Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här?
Som jag sa så tror jag att vi hade ett annat dödligt våld i Sverige förut som det har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem. Och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen.
Idag kom alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare, 22-årige Mohammed Ali, är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi Fatima, en mamma boende i Järva som fått nog av det dödliga våldet. Hej på er och välkomna till avsnitt 359 av Ångestpodden och tillbaka till vår serie om gängkriminalitet och del 4 alltså i serien.
Jag vill bara säga att ni lyssnar på två vinnare av Guldpodden.
Yay!
2021.
Otroligt.
Alltså vi vann årets hälsa- och träningspodd.
Ja.
Och jag vill bara säga tack. Alltså i onsdags förra veckan när vi vann, alltså jag hade gråt i halsen hela dagen för att jag var så berörd, så tacksam att Ångestpodden typ får ta den platsen i en sån kategori också.
Precis, det var det jag typ med kände att så här, väldigt fint att de tre mest röstade poddarna i den kategorin, nu vann vi, men de två andra var ju också alltså psykiska poddar.
Ah.
I en sån kategori som träning och hälsa, så det är så fint att just den psykiska hälsan får ta den platsen, för vi behöver ju prata mer om helhetshälsa.
Verkligen.
Och det är jävligt fint.
Och vi är så otroligt tacksamma. Alltså ni är fantastiska som vill liksom rösta fram oss. Ja, tack. Det ville vi bara börja med idag.
Ja.
Men som sagt, Vi måste prata om gängkriminalitet är tillbaka.
Yes.
Och denna veckan så blev det väldigt känslosamt, viktigt. Jag har nog aldrig känt så tydligt att politiker måste lyssna på veckans avsnitt.
Mm, verkligen. Alltså, jag är väldigt, väldigt glad och stolt att vi fick till det här avsnittet med vår otroliga gäst som vi har med oss idag.
Vi är denna veckan sponsrade av Tice.
Det är vi. Och har du klimatångest?
Nej, men det har jag ju definitivt. Det känns omöjligt att inte ha det.
Mm.
Alltså, eller vad känner du?
Ja, men jag känner väl framför allt att den blir ganska påtaglig i de här månaderna kring jul, för att det också är väldigt mycket konsumtionshets och man ska handla väldigt mycket både till sig själv men också till andra ju.
Tice har ju liksom presenterat statistik för oss.
Mm.
Och för mig var faktiskt mycket av den här statistiken helt ny.
Mm.
Den var också lite omtumlande.
Ja.
Till exempel att 40% av svenskarna köper fortfarande aldrig second hand.
Mm.
Och hela 65% säljer aldrig vidare de kläder som man inte längre använder.
Nej, och en annan intressant sak, alltså för jag försöker ändå själv handla så mycket second hand som jag kan. Jag brukar liksom ha så här, om det är någonting jag tänker att jag vill ha, så kollar jag först om jag kan hitta det second hand innan jag köper det nytt. Men i den här rapporten som Tice har gjort, Svenskarnas hållbara köpvanor 2021, så visar den även att Endast drygt en av fem skulle gärna få begagnade födelsedagspresenter och julklappar, och över hälften, 53% av svenskarna, oroar sig för att personer de skulle ge en second hand present till inte skulle uppskatta den. Och det kan jag verkligen relatera till.
Jag också, men samtidigt är det så fel. Alltså man får ju utgå från sig själv. Alltså det finns ju så mycket, om det är något jag önskat mig, då bryr ju inte jag mig om det är second hand.
Nej. Precis, alltså, och då får man också någonting man vill ha, och samtidigt kan man känna sig lite stolt över att det inte gör samma klimatavtryck som exakt. En ny present skulle göra.
För det är ju väldigt viktigt att konsumera hållbart. Modeindustrin beräknas då för 10% av de globala utsläppen, vilket är mer än internationella flygningar och sjöfart tillsammans.
Men om man nu alltså vill lindra sin klimatångest, så är ju Thais ett väldigt, väldigt bra alternativ.
Ja, men det känns som att man slipper liksom hela den här hetsshoppingen som man brukar ägna sig åt innan jul.
Jag tänker att man kanske ska ha det som en grej inom familjen, att man så ska ge varandra minst en second hand julklapp. Och man ger varandra julklappar.
Ja, kolla in Thais-appen för inspiration till hållbara klappar helt enkelt. Du laddar ner Thais-appen i App Store eller Google Play.
Tack, Thais.
Vi har denna veckan ett betalt samarbete med fackförbundet Vision.
Ja, och Vision känner ni ju till vid det här laget. Vi har ju gjort massa saker tillsammans. Och Vision har nu gjort en rapport som heter Har du familj? En rapport om utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete.
När vi har jobbat med den här serien så har vi ju ofta pratat om socialtjänsten. Mm. Därför kändes det här samarbetet så rätt i den här serien. Det kändes så klockrent att också få lyfta liksom det sociala arbetets många gånger svårigheter. Mm. Och att vi kommer prata om det i dagens avsnitt, det viktiga med att samverka, att alla liksom myndigheter och olika instanser jobbar tillsammans. Men det är ju inte alltid helt enkelt, det måste man också komma ihåg.
Precis, att det ofta finns två sidor av ett mynt, och jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att så här, man pratar ofta om socialtjänsten generellt på ett ganska negativt sätt. Men det är också viktigt att komma ihåg att många av de som jobbar inom socialtjänsten vill ju hjälpa till, men man har kanske inte alltid rätt resurser att göra det.
Och den här rapporten som Vision har gjort, den innehåller också förslag på åtgärder för att öka tryggheten på jobbet för de som arbetar, och att också ge stöd till personer i svåra livssituationer. Den finns att läsa på vision.se.
Och efter intervjun med Fatima idag så har ju vi ringt upp Sofie som är socialsekreterare och facklig representant för Vision, och Visions förbundsordförande Veronica.
I den här fjärde delen av poddserien träffar vi Fatima Mohammed. Hej Fatima, och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack.
Det är så fint att ha dig här. Men tack. Du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Jag är Fatima Mohammed, en mamma från Järva. Jag har bott i Hjulsta 23 år nu. Men ursprungligen är jag från Somalia. Men jag känner mig svensk.
Fatima kom till Sverige från Somalia för lite mer än 20 år sedan. Hon jobbar idag som hälsovetare och bor i Hjulsta, en del av Järvaområdet. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker orolighet, rädsla, darande kropp.
Fatima har tillsammans med andra mammor i Järvaområdet fått nog av det dödliga våldet. Hon har kommit med konkreta förslag på lösningar, pratat med politiker och i debattprogram på TV. Fatima är rösten utåt som precis alla behöver lyssna på.
Men visst är det så att du jobbar som projektledare för hälsoinformatörer i Stockholm?
Transkulturellt centrum i Stockholm, ja. Region Stockholm.
Ja. Och du är boende i Järva. Hur skulle du beskriva situationen där nu?
I Järva?
Mm.
Situationen om, alltså generellt.
Mm. Ja.
Alltså situationen i Järva kan jag beskriva som stängt ö. Men andra sidan kan jag beskriva som mångkulturell, fint område, mycket skog, nyans, alltså olika färger. Men sen alltså, och sen rik språk, alltså de är rik med språk, språklig språkkunnig område. Så det var det, situationen är där.
Men är känslan liksom att övriga samhället ser det lite som den här stängda ön?
Ja, det är en liten stängd ö där. Där det känns att Järva är inte tillhör i Stockholm.
Nej.
Känns det som. För att alla stora offentliga sektor har flyttat från området. Vi ser den enda verksamhet som vi ser, det är polismyndighet. Polisverksamheten i Rinkeby. De andra verksamheterna har flyttat från området. Socialtjänsten finns, men de har ju, de finns inte i själva området. De finns lite längre bort. Men det känns att man har glömt bort områden. Men jag vet inte hur det har blivit så.
Nej. Det är, alltså det, vi har förstått det också med arbetet med den här poddserien. Just att, ja, men att myndigheterna liksom har försvunnit. Och när man pratar om Järva så säger man utanför Stockholm. Fast det är en del av Stockholm. Det är så konstigt.
Alltså Järva ligger ju jättefint ställe i Stockholm.
Ja, det är inte ens så här långt ifrån stadskärnan. Det är nära med tunnelbanan.
Det är bara 8 station från Frihemsplan.
Exakt.
I blåa linjen.
Ja.
Båda ställen, både Akalla-linjen och Hjulsta-linjen. När vi pratar om tunnelbana. Men ändå det känns att det är avlägsnär område, känns det som. Men jag trivs jättebra där. Och många som bor där trivs också bra.
Ja,
men vi skulle önska att vi kunde få också lika möjlighet som alla andra områden. För att vi är värda att få det.
Självklart.
100%.
Ja.
Men du sa ju det nu att du växte upp i Somalia och kom till Sverige som 18-åring.
Ja.
Hur var det?
I Sverige då? Ja,
och att komma liksom.
I Järva.
Ja.
Alltså det känns inte bra. För att jag längtade inte efter att komma till Sverige.
Nej.
Men sen när jag har väl kommit till Sverige så jag tror inte att jag skulle ändra det. Jag ångrar inte mig. Sverige är ett fint land. Men när jag kom till Sverige i Järva så hade vi allt. Alltså vi hade ju vi hade komvux, Västerort vuxengymnasium var i Tensta. Tensta gymnasiet var öppet. Vi hade SFI-skolor i skolan. Vi hade Arbetsförmedlingen, vi hade Jobbtorget, vi hade Skatteverket på plats. Vi hade mycket, många offentliga kontorer där. Men det finns inte en enda idag. Alltså jag kommer ihåg när jag kom från skolan så kunde jag komma förbi till Arbetsförmedlingen och prata med en handläggare där och fråga om det finns nya jobb idag. Eller om jag kan få hjälp med att skriva CV eller förbättra min CV. Och jag kunde kommunicera svenska med alla andra. Men just nu det känns att de som bor där lär ju sig arabiska stället eller spanska för att grannen ju. Precis, de pratar ju andra språk som inte är svensk. Och då det finns ingen möjlighet att lära sig svensk fast vi bor ju i Sverige. Och då tänker man, okej. Varför ska mina barn behöva lära sig andra språk? Alltså det är bra att lära sig språk, men det är viktigt att lära sig också det språk man pratar i just det landet man bor i.
Exakt.
Men för oss är det inte självklart. Därför att självklart, det finns ju grundskolan där.
Mm.
Men barn som går i grundskolan, de pratar ju massor med olika språk.
Mm.
Och då barn kommunicerar ju med deras egna språk,
ja,
i förskolan och även i skolan. Klart, frökena och läraren pratar svenska. Men det kan finnas också personal som pratar ett annat språk,
ja,
som inte är svensk. Och barnen hör också.
Mm.
Så vad har vi för möjlighet?
Nej.
Och vi har ingen... Det är inte självklart att man lär sig svenska.
Nej.
Nej, för att det finns ju ingen... Det känns inte att vi bor i Sverige.
Nej. Mm. Nej, men också så här steget till att liksom, ja, men börja på komvux eller söka jobb, den är ju också så minimerad eftersom det inte finns något komvux, ingen arbetsförmedling. Alltså, det känns som att alla möjligheter till att integreras har blivit liksom så få.
Precis.
Ja, eller icke-existerande kanske man till och med ska säga.
Verkligen, ja, ja, precis. Så det är inte möjligt för oss.
Nej,
nej.
Ja. Och vi ser ingen... Du vet, i Sverige, man får ju jobb via kontakt. Man lär sig språket via... att kommunicera med någon som pratar just språket. Ja. Men det finns ju inte i Järva.
Nej. Men hur skulle du säga att alla de här liksom skjutningarna och gängkriminaliteten påverkar er som bor i Järvaområdet?
Klart, alltså den påverkar ju oss både psykisk och somatisk.
Mm.
Det är inte roligt att se en ung människa, en ung människor som blev mördad framför dig eller gatan som du går nästan varje dag.
Mm.
Det är inte alls roligt. Man tänker, man blir orolig. Man träffar ju sina anhöriga dagen efter.
Mm.
Det gör ont i kroppen och klar, den leder ju psykisk ohälsa och den leder depression och i sin tur kan leda också somatiska sjukdomar,
ja,
alltså kroniska sjukdomar med tiden och det bara verkar ju oss. Man märker ju man får ont i kroppen, man blir spänd, man har ingen tillit till någon, man känner sig utlämnat, utstängd. Det känns att man har förlorat sina färdigheter.
Mm.
Man är inte en människa längre.
Nej.
Det är inte alls roligt. Och tänk dig alltså, en människa som inte ens kan svenska och kan kommunicera med läkaren.
Nej.
Man måste ju boka en tolk.
Exakt.
Och sen man kan inte säga allt till tolken för att man har ju ingen tillit till den. Kanske Nej. Den tolken... i och för sig tolkarna har ju tystnadsplikt också, just precis det. Som läkare, men den människan som inte kan svenska vet inte vad tystnadsplikt är och,
just det.
Mm.
Så, och då man blir rädd, man säger inte allt, man säger en liten dropp av problemet. Och då går man hem eller åker man hem och sen det fortsätter, alltså onda cirkel fortsätter och man vet inte hur man kommer ur i den här situationen.
Nej. Man får liksom ingen riktig möjlighet heller att bearbeta de sorgerna.
Nej, man har inte det.
Nej.
Och sen man vet inte hur man ska göra det heller. Man har inte rätt strategi för att kunna bearbeta och kunna komma ur situationen. Och man har ingen hjälp heller.
Nej.
Någon som räcker upp handen och säger kom, jag hjälper dig.
Så här gör vi. Nu ska vi liksom,
ja.
Men är du, för du har ju egna barn.
Mm.
Kan du känna liksom, är de oroliga för att liksom gå till skolan? Att liksom, eller också är du orolig för?
Alltså du vet, när man lever med ett problem,
mm,
då vänjer man sig.
Det normaliseras.
Mm. Det blir ju, alltså, vi vet att det inte är normalt.
Mm.
Men ändå kroppen anpassar ju sig. Man tänker inte på den. Även om man tänker, man har ingen annan våld.
Nej.
Man går ut från hemmet och går till skolan. Och sen kommer man tillbaka hem. Och då tänker man, jag är hemma idag.
Exakt.
Ja, jag är hel och... Jag är hemma, inte skadad.
Mm.
Så tänker man, alltså det är hemskt.
Mm. Det är så orättvist att liksom leva i det.
Mm. Ja.
Men känner du att du och andra föräldrar typ nästan, alltså att det har blivit så normalt så att ni har liksom ja, men typ tagit fram strategi för att liksom leva i det här?
Alltså vi stödjer ju varandra.
Mm.
Genom att prata med varandra. Men oftast är de som lever i, alltså de som är direkt berörda.
Mm.
Såklart de...
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig...
bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Kommunicerar inte på en gång.
Yeah.
Men man vet det, alla känner ju alla.
Ja.
Och om jag inte känner så det finns en annan som känner.
Mm.
Så man stödjer ju, man pratar ju med varandra. Man vet att det här människan har drabbat direkt och förlorat sin anhörig. Och då har man respekt på ett annat sätt.
Mm.
Och vi vet allihopa, alltså, om min grannpojke blev skjuten, så det spelar ingen roll om det är mitt eller grannpojken, det gör ju ont.
Mm. Exakt.
Det är ett barn, alltså det är ett liv. Så det är inte någonting vi tänker, nej, det berör inte mig.
Nej.
Klart, det berör oss.
Mm.
Både direkt och indirekt, så... Men vi stödjer varandra.
Mm.
Vi försöker i alla fall stödja varandra.
Mm.
Mm.
Men för när du var med i Agenda så sa du att liksom, ja, men både föräldrar och makthavare liksom har misslyckats.
Mm.
Hur menar du då?
Alltså makthavaren har misslyckats genom att barnen som blir skjuten eller skjuter varandra, det är de flesta, jag säger inte alla. Men de flesta, det är barn som inte har fått rätt undervisning eller en bra skolgång.
Mm.
Och då har de förlorat genom att de har ju misslyckat.
Ja.
Mm.
För att alltså vi föräldrar kan ju göra allt annat. Mm. Men vi kan inte göra de samhälleliga ansvar. Nej. Och i skolan ligger ju det samhällenivå. Vi kan ju inte göra någonting åt. Såklart vi kan ju flytta från området, men det är inte, alla har inte den möjligheten. Det är inte lätt att flytta.
Nej.
Och vi föräldrar har förlorat för att vi våran barn dör ju.
Mm.
Det är våran egna barn.
Mm.
Oavsett om det är mina egna eller grannsbarn, det spelar ingen roll. Det är... Och sen makthavaren har också förlorat för att de barn som har dött, de är ju svenska medborgare.
Mm.
Det är en svensk medborgare som dör nästan varje månad. Och det, de har ju förlorat.
Ja.
Mm. Och det är unga.
Ja.
Unga människor. Alltså det är framtids... Det är svenska framtid.
Ja, precis. Mm, verkligen.
Precis.
Men i Agenda så säger du med att det är viktigt att makthavarna och föräldrarna samarbetar.
Mm.
Hur tänker du att, alltså, vad är det för typ av samarbete liksom?
Vad krävs? Alltså det är viktigt att samverka genom att föräldrarna kanske kommer till skolan och samarbetar med läraren, att läraren kommunicerar med föräldrar och talar om för ganska tidigt om det inte går bra för ett ett barns fram, alltså skolgång.
Just det.
Så att man kan, och föräldrarna kommunicerar med skolläraren och man kan samarbeta genom att det ska gå bra för det här barnet.
Ja, exakt.
För att de har ju samma syfte. Alltså en lärare vill att det ska gå bra för eleven.
Mm.
Och en förälder vill att det ska gå bra för sina barn.
Ja.
Så de har ju samma gemensamma mål.
Mm.
Så det är viktigt att de samarbetar. Och sen andra sidan att föräldrarna också, vi är ju aktiva, men att vi blir mer aktiva, att vi syns ute, att vi vandrar. att vi också var öppet med socialtjänsten ifall vi har problem, så att vi kan gå till socialtjänsten och lita på. Mm. Och att socialtjänsten, personalen i socialtjänsten också visar oss att vi kan lita på dem.
Mm.
Visar oss med människa. Att det är ingen skillnad jag och Ida.
Mm.
Även om vi inte har samma färg så har vi lika rättigheter.
Ja, exakt. Och samma värde.
Och samma värde. Mm. Så att att jag får samma bemötande som du får.
Exakt. Mm.
Att jag känner mig välkommen, att jag kan bli avslappnad, att jag kan prata, att jag kan säga att jag behöver hjälp.
Ja.
Mitt barn har inte kommit 3 nätter hemma. Jag vet inte vad han gör där ute. Mm. Vad ska jag göra? Och att vi kan bli öppet också för polisen.
Exakt.
Och vi kan lita på polisen. Och kan säga, du kom hem till mig, jag känner mig orolig, mitt barn kommer 2 på natten, jag vet inte vad han gör där ute.
Mm.
Och sen fältassistenten också samarbetar med föräldrar, att de har telefonnummer varandra och ringer och du, ditt barn är här ute.
Mm.
Ska vi hämta han hem? Jo, självklart, utan att mamman blir eller pappan blir arg eller irriterat, så att man kan lita på varandra, att man kommer närmare till varandra.
Mm.
Så att man öppnar igen de offentliga sektorer som vi hade i området tidigare. Att man känner sig hemma, att man känner sig inkluderad, att man känner sig delaktig, så att vi kan få empowerment igen. Mm.
Exakt, för det tänker jag, men det är ju så viktigt att så här, alla som bor i Järva måste ju känna sig lika delaktig som om man bor i Täby. Liksom. Mm. Det kan inte vara skillnad.
Nej. Precis.
Mm.
Och du vet, jag läste folkhälsovetenskap och det finns ju någonting som kallas sociala bestämningsfaktorer.
Mm.
Och där uppe så är det samhälliga. Mm. De samhället, det blir ju skolan,
exakt,
det blir ju arbete, det blir ju boende, område. Mm. Och sen nere är det skolan igen.
Mm.
Skolan och sen under är det ärfliga. Och,
ja, just det.
Precis. Så det finns ingenting som funkar där.
Nej.
Det samhälliga funkar inte för att allas offentliga sektor har flyttat från området. Och sen skolan funkar ju inte. Arbetslösheten är jättehög.
Mm.
Boenden funkar inte för att det är så trångt. Det är så dyrt också.
Exakt.
Folk har inte råd att betala. Föräldrarna är oroliga om de kan bli av kontrakten eller inte. För att om du inte betalar en månad så har du inte möjlighet att bo kvar där.
Nej.
De flesta har ju inte. Och det är mycket som är konstiga i det hela.
Mm. Ja, men jag förstår ju med om man liksom tappar, alltså om det växer ett missförtroende mot alla myndigheter också, att man inte litar på dem eftersom så här, ja men alla har ju flyttat härifrån, varför skulle ni vilja hjälpa, så skulle ni ju vara på plats.
Mm, precis.
Alltså, hur ska man
vad gör du här typ?
Ja, precis.
Men du sa också en så stark sak i Diamants dokumentär Våra barn dör.
Mm.
När du sa att många föräldrar har kommit hit för att de har flytt från ett krig.
Mm.
Men de kommer hit till ett annat krig.
Mm.
Det var så starkt när du sa det. Vad tänkte du?
Alltså, du vet, de flesta som bor där har ju flyttat från ett land som har inbördeskrig eller krigar med ett annat land.
Mm.
Alltså de flesta som bor där kom ju från Asien, från Afrika. Och de flesta kom dit på grund av att det är krig i deras hemland. Och sen när de kom till Sverige så har de hamnat ett område där krig är också vanlig.
Mm.
Där skottlossningen sker.
Mm.
Där de ser en tung bevapnad polisman. Där de ser unga som blir jagade av polisen. Och där man ser att det är kaos. Alltså, folk blir rädd.
Mm.
Och sen alltså, det finns ingen skillnad i Somalia och i Järva idag. Det finns inte så stor skillnad, ser jag. För att man lever ju oroligheten, man, det finns klasskillnaden, man hör skottlossningen, man begraver en människa som har blivit mördad av en annan, man vet inte vem som har mördat, familjen sörjer, grannen sörjer, skolpersonalen sörjer, centrumpersonalen sörjer för att de har ju sett den människa som handlar där. Och alla sorger och alla lever oroligheten. Många äldre vågar inte gå ut för att de vet inte, de kan ju inte springa. Jag tänker ju också de som sitter i rullstol, de är också rädda. För att de flesta andra människor som är friska och starka kan ju springa.
Exakt.
Om det sker en skottlossning. Men de kan ju inte, alltså de som sitter i rullstol och de äldre kan ju inte springa.
Nej.
Så de väljer istället att vara hemma. Och vad händer om man inte får den sociala...
Nej, exakt. Nej, men då mår man ju så dåligt.
Om man isolerar, alltså...
Man isolerar sig, man känner sig ensam, man har ingen kontakt med grann, det finns ingen grannsamverkan.
Nej.
Det är instängt.
Mm.
Så det är det jag menar ju.
Mm. Men upplever du att om man som förälder vill ha hjälp, att man vet vart man ens kan vända sig?
Alltså det beror på. Vissa vet inte. Mm. Och sen vissa vet men de är rädda.
Mm.
De tänker att situationen kanske kommer att bli förvärras.
Okay.
Kanske det kommer att sluta så att de att socialtjänsten tar mina barn. För att det finns ju ibland när socialtjänsten tar barn från en familj så någon filmer och den filmen sprider man till sociala medier och sen man ser ju barn som skriker och föräldrar som är förkrossade och gråter och sen polisen är där och håller i föräldrar och socialtjänsten tar barnen. Ibland man kan ju se, det var inte så länge sedan jag såg en kvinna som födde barn i förlossningen. Det var en tolk, en polis och en socialtjänstperson som kom och tog barnen. Förstår du? Tolken tolkar till mamman. Man har precis, hon har ju fått barnen för kanske en timme sen.
Mm.
Eller en månad sen. Och sånt. Och den gör i sin tur att man blir rädd.
Att man blir jätterädd. Mm.
Man blir jätterädd. Man vågar inte, även om man behöver hjälp. Mm. Man vågar inte gå till socialtjänsten och be hjälp om det.
Nej.
Så jag tycker det är jätteviktigt att man återbygger den.
Exakt.
Förtroenden och tilliten.
Mm.
Och det tar tid. Det kommer inte vända genom en månad eller ett år.
Nej.
Det tar sån tid.
Precis. Mm. Men man måste börja och liksom återskapa det.
Ja.
Ni är ju så många mammor. Alltså ni mammor känns liksom som hjältar. Just i Järva som har försökt liksom uppmärksamma detta. Ni pratar om detta. Ni har liksom tagit krafttag på det sättet som ni kan.
Mm.
Till exempel då genom att nattvandra som du nämnde. Men vad tänker ni, liksom, vad behöver göras mer från samhället? Förutom då till exempel att återinföra myndigheterna på plats.
Alltså jag personligen skulle behöva till exempel, personligen, alltså generellt.
Ja.
Mm. Jag skulle tänka att det behövs till exempel i skolan att det finns en extra resurslärare som finns ute i gården, i skolgården.
Mm. Mm.
Ifall en lärare slänger ut en elev från lektionen så alla andra eleverna får lugn och ro och ta till sig genom gången.
Ja.
Så att det finns en resurslärare där ute som tar emot det här barnet. Ja. Och undervisar lugn och ro istället och pratar och sysselsätter.
Exakt.
Jag vet inte om alla skolor har. För att det är sådana barn som går snett i senare.
Mm.
Och sen skulle jag behöva också att fältassistent arbetar tillsammans med föräldrar.
Mm.
Och att polisen också utbildar föräldrar som kan jobba polisvolontärer.
Mm. Mm.
Den utbildningen behöver ju de.
Mm.
Och sen att polisen, socialtjänsten, en familjerådgivare, familjeenheten generellt, grundskolelärare eller grundskolan ansvariga kommer att utbilda föräldrar. Att man ger olika sån här Siri-kurser som föräldrarna kommer och få informationen.
Mm.
Precis.
Mm.
På så vis samverkar man.
Mm.
Och sen att grannen också samverkar. Så alla blir delaktiga i barn och fostran.
Mm.
Mm. Om jag ser ett barn som röker vattenpipa i min gård så att jag kan komma fram och säga, du, sluta, det här är gott till skolan istället.
Mm. Ja.
Eller gå hem.
Exakt.
Du rök inte här. Om alla gör ju samma sak. Jag tror att skrämma bort barnen som finns där ute i gården.
Exakt.
Jag tror det skulle hjälpa.
Men vi har också tolkat det som att många har en väldigt stark misstro till media. Varför tror du att det är så?
Du vet, medien, de är inte tillgängliga på plats. Det finns ju, vi har ju våran lokal media, till exempel Nyhetsbyrå Järva.
Ja, precis.
De finns, de har vi tillit. Mm. Förstår du?
Ja, alltså, för de är där hela tiden.
De är där. Mm. Och sen de publicerar det vi vill att de ska publicera.
Mm. Ja.
De ändrar inte.
Nej.
De har ingen egna värderingar, såklart har de. Men de gör inte utan att de frågar oss.
Mm.
Och sen de andra medien kommer ju bara när det händer.
Ja.
Och när det händer, alla sitter ju högt till stånd. Vem vill prata? Och då tänker man, vem är du?
Ja.
Stickar.
Ja, såklart. Ja. Att liksom.
Så det är viktigt också att de kommer till en plats och pratar med människor och bygger upp tilliten och bygga upp relation.
Mm. Jag tänker också lyfta det som faktiskt är bra. För det är det som Nyhetsbyrån i Järva gör så bra. De lyfter ju även när det händer bra saker. Liksom nattvandring och allt bra som sker också. Inte bara så här, nu är det ännu en skjutning.
Nej. Alltså, de är alltid där.
Mm.
Och till exempel corona när 2019 mars.
Mm.
Det är 15 mars. Kerstin kontaktade mig och sa, du Fatima, vad ska vi göra? Vi måste ju göra någonting. Det är covid nu och det drabbar ju vårt område. Folk är sjuka för att du vet, folk bor ju trångt. Vi hade inte möjlighet att jobba hemifrån. Vi hade inte möjlighet att ha sociala distansering. Och då sa hon till mig, men vi måste ju göra någonting. Och då har jag översatt, eller jag har översatt dem, vad heter det, information som kommer från myndigheten på somaliska till exempel.
Så
de hade också på arabiska.
Mm.
Så vi gjorde ju varje fredag. Vi sammanfattade alla konferenser som myndigheterna hade, Folkhälsomyndigheten.
Men man pratar ju också mycket om mammorna, upplever man. Alltså mammorna syns i media, ni engagerar. Man funderar ju på, var är papporna?
De finns också.
Mm.
De finns också där i bakgrunden.
Mm.
För att alla barn har ju en pappa.
Ja.
De finns, men du vet, man sörjer ju på olika sätt. Mm. Vi kvinnor och män. Män kanske gömmer sig någonstans. Kvinnorna skriker högst.
Ja.
Kanske, alltså jag vet inte. Nej. Det är min teori.
Ja.
Men jag lovar, alla har en pappa.
Men upplever ni att papporna engagerar sig på samma sätt som ni?
Nej, jag tror mammorna engagerar sig mer. Och jag vet inte varför. Jag har ingen svar.
Nej.
Jag önskar att ni bjuder in en pappa. Och frågar. Ställer den frågan.
Exakt. Ja, det är de som ska svara på det, inte du egentligen.
Men känner ni att politikerna lyssnar på er? Alltså, känner ni att ni når fram?
Alltså jag vet inte. Det känns att våra politiker, vi har ju jättekunniga och schyssta och bra politiker i Sverige.
Mm.
Och Sverige är en sån fin land. Men det känns att de ändå, oavsett hur mycket man pratar, så känns det att de ändå har ju sina egna agenda.
Mm.
Och de tar ju beslut, de skriften som de har redan förberett.
Mm.
Så jag vet inte. Ja, vi får se om de lyssnar. Alltså det här året har vi skrikit högre.
Ja.
Alltså högsta nivå.
Ja. Ja.
Och vi kommer att fortsätta, tror jag.
Mm. Ja, vi får. Alltså jag tycker det här är ju en så viktig valfråga, och det är ändå val nästa år, så man borde ju.
Ja,
vi får se vad
som händer. Hoppas verkligen att våra politiker lyssnar på oss.
Ja.
Och jag hoppas verkligen att de ser att vi är ju svenska medborgare.
Exakt.
De som jobbar så är de skattebetalare.
Precis.
Och jag tycker att vi är människor som jobbar, oavsett om vi jobbar eller inte. Vi är ju chefer till politiker.
Ja, faktiskt.
Alltså,
så
ja,
sant.
Det är ju så. Ja. Jag hoppas att politiker lyssnar på det här.
Ja, verkligen.
Så jag tycker att de ska lyssna till deras chefer.
Ja, verkligen. Så sant.
Men känner du att liksom övriga samhället förstår allvaret? Förstår vi som inte bor i Järva hur allvarligt det faktiskt är?
Alltså generellt svenska folket, alltså du vet, Sverige är en sån här rörelseland.
Mm. Mm.
Så de förstår ju. Mm. Och jag tror att de också sitter där och säger, jo, självklart Sverige, alltså Järva tillhör ju Sverige.
Ja.
Ni ska få resurser, man ska satsa där. Så tänker de, men de har ju ingen makt. De är ju precis som oss.
Mm.
Så, men vi väntar ett svar från våra politiker.
Mm. Det känns som att alla vill samma sak, men man vet inte riktigt hur man ska nå dit. Man bara sitter och väntar. Liksom.
Eller hur, ja. Men jag tror om vi samlar våra krafter.
Exakt.
Om även svenska som bor i andra områden hjälper till.
Mm.
För att de vet ju, alltså det har ju skett många rörelser, kvinnorörelse, alkoholrörelse, arbetarrörelse. Alltså, förstår du?
Ja.
All rörelse, de vet ju hur, de har ju erfarenheten och historien. Och, så jag hoppas verkligen att vi får människor som kommer dit och hjälper oss och
100%.
Tänker, kom, vi ska gå igenom det här tillsammans.
Mm. Vi ska för säga att till våra anställda i riksdagen.
Ja, det är det vi ska. Ja, jag älskade det, Fatima. Att vi är deras chef.
Precis, det går att byta ut.
Ja, exakt. Precis. Men du har också berättat att du har slutat gå på begravningar. Varför då?
Ja, för att det är jobbigt att se en ung människa som begravs under jorden.
Har du gått på många begravningar?
Alltså jag har inte gått så många, men du vet, man brukar ju samlas i en lokal oftast om man sörjer familjen. Fast det här är en sorg till alla.
Ja.
Men sen går man ändå till familjen. Men alla är ledsna, så man vet inte vem man ska sörja. Ska man sörja grannen eller sista? Alltså, förstår du? Det är en så pass tragisk situation som man vet inte ens vad man ska säga.
Nej, det blir en så enorm sorg liksom.
Ja.
Mm.
Men kan du liksom, när vi pratar om det här, vi pratar om politikerna, kan du känna hopp för framtiden?
Alltså hopp känner jag alltid.
Mm. Man märker det på dig, du är liksom så sprudlande och man känner ditt hopp.
Mm. Ja, alltså jag kommer att ha hopp ända jag går, sista dagen jag andas så kommer jag ha hopp.
Mm.
Och jag hoppas verkligen att det sker så småningom, att det sker förändring i Järva så småningom.
Mm.
Och det är inte bara Järva, det finns ju många andra så kallat sociala utsatta områden.
Ja.
Alltså jag tycker inte att det är osatt. Ändå folk som bor där är mångkulturella och vi är glada.
Mm.
Doften, det är olika mat.
Ja.
Mm.
Det är så fint att se olika människor som har olika tradition, olika religion. Man umgås och man skrattar och man har, när man kommer ut till Järvafestivalen så ser man hur fint det är.
Mm.
Men jag hoppas att det finns ju många andra områden som har samma problem som vi har i Järva.
Mm.
Malmö har en sån område. Exakt. Göteborg har en sån område. Mm. Dalarna har en sån område. Mm. Så jag hoppas verkligen att man hjälper till alla områden. För att varenda liv som begravas i ett liv som Sverige har förlorat.
Mm.
Jag hoppas att det sker förändring så snabbt som möjligt.
Mm. Jag också. Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Vad inspirerar mig? Ja, det som inspirerar mig när jag ser kommentarfältet där folk skriver din jävel och du vet, förstår du?
Då blir det liksom, jag kan fatta.
Alltså det blir ju en sån här det blir ju en sån här laddning.
Ja,
och då tänker
precis.
Jag, nej, jag ska inte åka hem. Jag är hemma.
Du är
hemma.
Jag är
hemma.
Ja,
precis. Det är då jag får med energi. Om de säger, vad säger du? Du är i Sverige och hatar det. Tvärtom. Jag älskar Sverige.
Ja.
Jag älskar verkligen Sverige. Jag känner mig hemma.
Mm.
Men ändå, jag vill att alla områden får samma möjlighet och samma resursfördelningen ska delas till alla områden.
Mm.
Det är bara det. Mm. Och jag hoppas verkligen att jag inte behöver göra det efter 2 år. Jag hoppas. Ingen behöver vara aktivist.
Nej.
Alla ska ha lika mycket.
Ja. Ja. Fint. Tack,
alltså, du är den coolaste. Alltså, Fatima, vi är så glada att du ville sitta ner med oss.
Verkligen. Ja, stort tack för att du ville gästa.
Jag är så tacksam att jag är här.
Nej, vi är
tacksamma. Ja, vi är med. Tack.
Tack så mycket.
Det här var alltså intervjun med Fatima. Nu ska vi lyssna på min intervju med socialsekreteraren Sofie.
Mission Halmstad, Sofie.
Hej Sofie, det här är Sofie och Ida från Ångestvården. Sofie, du jobbar ju som socialsekreterare. Hur ser er arbetssituation ut?
Ja, alltså, först och främst så kan man ju hänvisa då till den här visionsrapporten nu som vi pratade om angående hot och personangrepp och våld i socialt arbete.
Mm.
Och i den så framkommer det ju att varannan socialsekreterare har utsatts för hot, våld och kränkning senaste året.
Mm.
Men upplever ni liksom att många, alltså från samhället generellt, har en misstro mot myndigheter?
Alltså på den frågan skulle jag ju vilja säga nej. Det som jag upplever med misstro är ju snarare det här med att om det är en person som har varit aktuell, alltså sedan de var små, alltså under många års tid, att det finns den här känslan av att de har blivit svikna av samhället.
Ja.
Och det som jag känner då är ju att där är ju vi socialsekreterare så himla stort ansvar som, alltså på möten som jag har med mina klienter så känner jag, där ska man ju kunna skratta, ha en trevlig stämning, sen så ska man kunna ta det allvarliga också.
Ja.
Men att det inte ska vara känslan av att gå till den här gråa kontorsbyggnaden där det sitter en socialsekreterare.
Mm.
Utan så där är det ju det också, att skapa en känsla av tillit.
Ja, och att det inte är så laddat med så mycket negativitet liksom.
Precis.
Mm. Men i den här rapporten så är det ju många som har angett att, alltså inom socialtjänsten, att man blir utsatt för mycket hot i arbetet. Vad kan hoten bestå av och vad kan en utlösande faktor vara för att ni får ta emot hot?
Alltså precis som jag tidigare nämnt, att vi träffar ju människor som är i särskilt utsatta situationer.
Mm.
Och då hot uppstår ju när en individ mår väldigt dåligt.
Mm.
Sen så sammanfattningsvis så kan ju en utlösande faktor vara då att alltså beslut fattas av oss inom socialtjänsten som leder till att den enskilde då agera hotfullt och ibland då med våldsinslag. Och det kan ju både vara att man beviljar en insats som individen inte vill ha eller att man avslår en insats.
Ja. Men vad skulle du säga, vad behöver ni för åtgärder för en tryggare arbetsplats?
Trygg arbetsplats, där känner jag för min del att jag har kunnat stanna kvar ändå i 5 års tid nu inom socialtjänsten. Det handlar ju om det kollegiala stödet.
Mm. Mm.
Att man får chans att skapa en trygg arbetsgrupp Och att det är en bra sammansättning av olika människor.
Mm.
Sen så en sån enkel sak också som att genomgång av de personlarmen som finns, att alla får testa på, alltså att trycka på den här knappen och veta hur hårt man ska trycka. Alltså,
mm.
Och sen så en jätteviktig grej som jag märker är bristfällig på många ställen som även står i vår rapport är ju det här med polisanmälningarna. Det ska råda nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet.
Ja, ja, det är så viktigt.
Och sen ringde vi som sagt även upp Veronica från Vision.
Okej, men Veronica, får ni som fackförbund höra att många känner sig otrygga på sin arbetsplats på grund av hot och våld?
Ja, vi får ju tyvärr det. Vi som har många medlemmar som jobbar med socialt arbete har pratat med dem den senaste tiden och frågat hur det ser ut. Och i en undersökning som vi gjorde så är det 45% som säger att man blivit utsatt för hot eller våld det senaste året. Mm. Så att på något sätt så har nästan hälften av alla som jobbar inom socialt arbete blivit utsatta senaste året. Och det vanligaste är ju att det är någon form av hot, ofta ett diffust hot, som har du familj eller att man vet vart du bor. Mm. Eller också direkta hot, att man säger att jag tänker döda dig. Mm. Eller den typen av saker.
Mm.
Och det här orsakar ju såklart liksom oro, och det vi ser är ju också att en tredjedel upplever att de inte får tillräckligt stöd av arbetsgivaren att hantera det här. Mm. Vilket ännu mer spär på att det är en väldigt tuff arbetssituation att ha.
Mm. Men i den här rapporten, har du familj? De som har varit med i den rapporten, upplever de att hoten har ökat på senaste?
Vi kan inte riktigt jämföra om det har ökat, men man pratar om ett tuffare klimat och att det liksom är fler vägar som det kan komma, och mm. att det är många som upplever att människor är i tuffa och frustrerade situationer, och det handlar ju också om att det av olika skäl är liksom lättare att gå från tanke till handling, att man skriver någonting i sociala medier, att man slänger ur sig något, det är jättelätt att googla folks adresser och så vidare, och den typen av att det är så lätt att när man är i en frustrerad situation också göra någonting. Det gör att man upplever att det är fler ytor där man kan bli utsatt. Så att, ja, utan att vi kan inte jämföra siffrorna exakt, men känslan och bilden är att det är tuffare.
Ja.
Men vad ser liksom ni från Vision att man bör göra för en tryggare arbetsmiljö liksom inom socialt arbete?
Men vi tycker ju att det här är viktigt för att dels för att vi värnar våra medlemmar, att de ska ha en bra arbetsmiljö, men också för att om socialtjänsten ska fungera och ge trygghet till andra så behöver man ju själv vara trygg.
Mm.
Och då behöver man jobba med förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Det handlar om att man inte ska jobba ensam. Mm. Det handlar om vad man har för rutiner. Man ska göra hembesök. Att man har trygga miljöer när man tar emot besök. Och det här är för att skapa trygghet både för den som jobbar i socialtjänsten men den som också behöver stöd.
Mm.
Så att en reception till exempel när man går till socialtjänsten ska ju inte vara en otrygg miljö vare sig för den som jobbar där eller den som kommer dit.
Nej.
Därför att jobba med de delarna. Men sen är det också väldigt många som uppger, vi vet att 4 av 10 socialchefer säger att man har svårt att få ihop verksamheten inom budgeten. Vi vet att förra året uppgav 60% av kommunerna att de går back inom individ- och familjeomsorgen.
Mm.
Så det är också en fråga om resurser.
Ja.
Om man inte har tillräckliga resurser att göra riktigt bra utredningar, bedömningar, det kanske blir forcerade samtal, det blir situationer som inte blir så bra för någon, då ökar ju också antalet situationer där det kan uppstå en hotfull situation.
Mm.
Så att det är också en fråga om att man behöver ha tillräckliga resurser för att kunna känna att vi ska jobba på ett säkert sätt, men också för att de insatser man gör ska bli så pass bra och så anpassade efter individerna som behöver stöd som det bara går. Så dels är det liksom i liksom den akuta situationen är det att jobba förebyggande, se till att man har rutiner när någonting händer, och att man ger stöd till den som har blivit utsatt. Men i ett längre perspektiv så handlar det om resurser till socialtjänsten så att det kan jobba på ett bra sätt. Det handlar också om att vi som samhälle kanske måste se allvarligare på den här typen av hot och väldigt tidigt markera. Och också vi vill ju att man ska se över det straffrättsliga skyddet. Så att när man hotar någon i dens yrkesutövning så är det en extra dimension som kanske borde göra att det blir mer konsekvenser än i en annan situation. Så det finns väldigt mycket som vi ser att man behöver göra. Och allt syftar ju till att den som söker stöd av socialtjänsten ska möta personer som är trygga och som kan göra ett bra jobb.
Tack för att du har lyssnat idag. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter Angestpodden. Podplay.